Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 2 av Dans hemliga fall.
Jag vet fortfarande inte vad titeln kommer att vara på det här. Ett tag funderade på att byta titel på fallet lite då efter att det publicerats, men det skulle nog bara bli förvirrande. Okej, vad hände i förra avsnittet, Josefin?
Ja, det som hände i förra avsnittet, det är att vi är i 1932 i New York.
Ja.
Och New Yorkarna, de håller på och, ja, de är ju mitt inne i den stora depressionen som inträffade 29. Och det är ju väldigt eftertraktat med sprit, för det är en nykter rörelse som har tagit fast och hållit på i nästan 12 år redan. Och det är alltså begränsat med alkohol på den vita marknaden. Men däremot så är det väldigt mycket på den svarta marknaden. Mycket pubbar och krogar som är lite lömska. Och bland annat så kan de krogarna kallas för Blind Tigers. Och det var det enda namnet och det jag kommer ihåg. Någonting med is också. I Easy någonting krog.
Ja, speak Easy.
Speak Easy någonting.
Prata lätt krog.
Ja. Och en av dem som har en sån här lönnkrog, det är Tony. Tony. Han är italienare. Han har polare, Tony. Han är inte ensam. Han har en polare som heter Frank, som nyligen har gift sig och blivit en begravningsentreprenör. Han blivit anställd där, så han är ganska nöjd med tillvaron. Och sen så har vi då, ska jag säga också att Frank är 24 år, sen har vi 20, ja, runt 20-årssvängen.
Alla är mellan 20 och 30.
Ja, på Daniel då. som jobbar som fruktförsäljare av något slag. Och sen så har vi Harry som kör taxi. Och så har vi då han som får stå i baren när Tony vill snacka lite extra med grabbarna bakom ett skynke. Han heter, ja, vad kan han heta nu då?
Josef.
Josef, ja. Mm, Josef Murray.
Murphy.
Murphy, ja. Och det var väl de i Tonys gäng. Men Tony har också lite problem. Det är en av hans stammisar som heter Michael. Michael kommer dit, han dricker upp all den här illegala spriten och alkoholen. Och det gillar ju inte Tony. Så, de försöker att fundera ut ett sätt så att de kan få den här ensamma, alkoholiserade Michael ur vägen.
Ja, Michael Moore är alltså försupen irländare, 59 år gammal, arbetslös och allmänt miserabel.
Mm.
Och vi avslutade förra avsnittet med att Frank föreslog att de skulle teckna en livförsäkring på Michael Malloy.
Mm.
Och att han skulle ordna resten.
Mm.
När Frank säger det här så reagerar Tony. Och de tittar på varandra i samförstånd. För Frank vet att Tony har gjort precis det här tidigare.
Mm-hmm.
Och frågan är exakt vad det var som hade hänt. Och källorna går isär angående vem som var offret i det här tidigare försäkringsbedrägeriet. Men det är en tecknad livförsäkring och någon som dör. Och det är förmodligen Tony som ligger bakom att personen dog. I version 1 av den här historien så var det Tonys flickvän Betty Carlson, en ung blondin, som blev mördad. I den andra versionen är det en hemlös kvinna som heter Mabel Carson som Tony blev vän med, övertygade henne att teckna en livförsäkring och ange honom som enda förmånstagare. Och sen dog hon. Så det är antingen Tonys flickvän eller den här hemlösa kvinnan. I varianten med den hemlösa kvinnan Mabel så vet vi lite mer om hur mordet gick till. Det var en kall kväll, då förmodligen på vintern innan då, vintern 31-32. Där Tony söp ner Mabel. Och när hon hade däckat tog han av hennes kläder, dränkte hennes madrass och sängkläder i iskallt vatten och flyttade sängen så att den stod vid fönstret, öppnade fönstret på vid gavel så att det blev iskallt i rummet. Och det dödade henne.
Oj, det var avancerat ändå, får jag säga.
Ja, och när läkarna kom och undersökte henne så var det uppenbart att hon hade dött av lunginflammation.
Mm.
Så det här väckte inga misstankar. Och Tony fick ut motsvarande 350 000 kronor i livförsäkringen i dagens pengarvärde. Och det här känner alltså Frank till. Så att de vet att den här planen kommer att fungera ganska bra.
Mm.
Så nu är planen att göra precis samma sak med Michael Malloy. Men de måste vara förmånstagare på livförsäkringen. Men ingen skulle sakna Michael Malloy. Michael Malloy var ju i deras ögon någon som knappt var värd att hålla vid liv. Så nu sneglar Daniel, Frank och Tony ut från skynket på lönnkrogen och tittar på Michael Malloy när han sitter där 59 år gammal. Och det här är ju 1932. Idag kan en 59-åring vara ganska fräsch.
Mm.
Men inte under depressionen på 30-talet i New York. Utan Michael Malloy ser mycket, mycket äldre ut. Han är gammal och sliten. Och han är ju i princip på väg att dö redan.
Han har ju druckit väldigt mycket.
Ja. Irving Welles skriver i sin bok, och nu kan jag berätta vad boken heter.
Uh-huh.
Den heter The Killing of Michael Malloy.
Mm-hmm.
Citat. Michaels hela liv fram till den här tidpunkten hade tagit honom fram till detta sanningens ögonblick. Michael Malloy var det perfekta offret. Ett korkat, hjälplöst, snubblande fyllo med ett stort behov av sprit och vänner.
Ja.
Slutcitat.
Jag hade ju verkligen hoppats. Alltså, jag skulle vilja att det hette mordförsöket på Michael.
Det skulle också ha varit ett bra namn.
Oj! Nej. Nu är jag taggad på att höra. Fortsätt.
Frank, Tony och Daniel tänker att det här jobbet är redan halvfärdigt. Hur svårt kan det egentligen vara att få Michael att dricka sig själv till döds? Ingen skulle lyfta på ögonbrynen om den här patetiska människan bara strax sig själv till döds. Och ingen skulle sakna honom. Tony påpekar att det här ser väldigt lovande ut. Michael är inte lång tid kvar att leva. Och alkoholen har ett fast grepp om honom. Den som är minst drivande i diskussionen här är ju Daniel. Fruktförsäljaren, trebarnspappan. Daniel kommer senare att hävda att han inte vågade säga emot här. Att det var Frank och Tony som drev den här planen. Men Daniel insåg att det var farligt att säga emot. Så alla tre skålade enighet och kom överens om att Michael Malloy måste dö. Men det finns ju ganska mycket att förbereda. Bland annat då den här lilla teknikaliteten med livförsäkringen. Frank jobbar ju som begravningsentreprenör och har haft viss kontakt med livförsäkringar tidigare. Och det är även Tony. Men Frank är ansvarig för förberedelsen. Det här kommer ta 5 månader att förbereda. Och källorna går isär igen. Det här fallet är oerhört omskrivet. Men ändå kan inte källorna komma överens. Så finns 2 olika versioner av hur Michael Malloy skriver på sin egen dödsdom. Det här livförsäkringsdokumentet.
Mm.
Version 1 är den kanske minst troliga. I den versionen lägger de fram livförsäkringsdokumentet till Michael och säger att det är hans barnota som han måste skriva på. Nej, men... Då skriver han på det. Det finns också en annan version av den här versionen där Frank påstår att han ska ställa upp i valet, något lokalt val i New York, och att det här är en namninsamling där Michael Malloy ska skriva på sitt namn för att Frank ska kunna bli representant i, ja, gud vet vad, närområdet.
Men det måste ju täckt över då texten på något sätt.
Där. Ja, eller så var Michael så full att han inte såg var det stod.
Ja.
I den andra versionen, som är lite mer trovärdig, är det någon annan som utger sig för att vara Michael Malloy när försäkringen tecknas.
Mm.
En bekant vars namn aldrig har offentliggjorts. Men han har ändå benämnts Nicholas Mallory. Och han ska vara en blomsterhandlare. Men det här kan mycket väl vara en pseudonym.
Men det skulle kunna vara så att de försökte först med den här planen att han skulle skriva på först och främst barnotan. Och det vill han ju inte. Nej, det tänker jag inte skriva på. Och sen så kommer de och bara, kan du skriva på här för att bli president då? Eller inte president, men politiker.
Kvarterpresident.
Kvarterpresident. Nej, det tänker jag inte göra. Så att de kanske försökte först och sen så insåg de att vi får ta in en backup.
Och för att förvirra ytterligare så berättar Irving Wallis en tredje version i sin bok.
Okej. Okay.
Av hur försäkringen tecknas. Citat. Det hela verkar inte så enkelt. I vanliga fall kunde man inte försäkra folk utan att de kände till det. Exakt hur försäkringen anskaffades blev aldrig offentligt. Utan tvivel var en samarbetsvillig och inte så moralisk försäkringsförsäljare inblandad. En försäljare som bara ville ha sin provision.
Mm.
Slutcitat.
Ja, den lät ju inte helt fel heller.
Nej, den låter ju ganska trolig. Mm. Irving Wallis uppger också att försäkringstagaren hette Nicholas Mallory. Och hans ålder var 45 år för att dra ner försäkringspremien. Alltså det man behöver betala för försäkringen.
Och jag tänker att 45-åriga Nicholas kanske hade ett finger med i spelet på den förra kvinnan som dog också.
Kanske.
Så de körde kanske på samma plan, tänker jag. Om de ändå tyckte att det här var en lovande plan så hade de...
Jag fattar det som att alltså, namnet som tog försäkringen är Nicholas Mallory.
Mm.
Och att de ska utge Michael Malloy för att heta Nicholas Mallory.
Jaha, det var så ja, du menar.
Precis.
Mm, okay.
Allt det här tar som sagt 5 månader och det slutar med 3 livförsäkringar. Det är 2 livförsäkringar på Prudential Life Insurance Company som är värda $494 var. Och 1 livförsäkring på Metropolitan Life Insurance Company för $800.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Samtliga tre försäkringar betalar dubbelt så mycket om Nicholas Mallory dör i en olycka och inte av naturliga skäl.
Men alltså, de ska alltså låtsas att Michael heter Nicholas Mallory?
Ja.
Ja, ja, ja.
Förmodligen för att det inte ska gå att spåra.
Mm.
Så den här påhittade mannens liv är alltså nu värt 1788 dollar. Eller dubbelt så mycket om han dör i en olycka. Jag ska snart komma till hur mycket pengar det här är idag. Nu blir Joseph Murphy inblandad. Bartendern. Han ska nämligen hävda att han är den närmast anhörige till Nicholas Mallory. Han ska också identifiera Michael Malloy som Nicholas Mallory när dödsfallet inträffat. Och det är också han som ska stå på livförsäkringen som förmånstagaren.
Mm.
Så det är bartender Josef som kommer få alla pengarna. Men sen måste han ju dela med sig då till de andra. Om det här går i lås då, om Michael dör lika betydelselöst som han har levt, helst genom en olycka, så kommer de få 3576 dollar för det där dubbla värdet vid en olycka. Och det är svårt att översätta hur mycket pengar det här är idag. Inflationsjustering blir svårare och svårare ju längre tillbaka i tid man kommer. Främst för att värdet på saker har varierat så mycket. Förut betalade man ju mycket mer av sin lön för sitt boende till exempel.
Mm.
Och priserna på boende var inte lika höga som de idag. Alltså på bostadsrätter och sånt. Så det är svårt, men den bästa siffran då är att det här motsvarar ungefär 565 000 kronor då.
Mm.
Det låter inte så mycket för en jätteinvecklad mordplott. Men vi måste komma ihåg att folk är mycket, mycket fattiga.
Ja, precis. I Sverige då. Det är ju den här depressionen där.
Och nu är det ju fyra mer konspirationer. Vi har inte fått in taxichauffören än. Och kanske även då folk på begravningsbyråer som ska kunna dölja att det här inte är en riktig person.
Ja, han är ju anställd på en begravningsbyrå.
Ja, men hans kollegor kanske måste vara inblandade också. Mm. Men vi vet att det är fyra personer som ska dela på pengarna. Och nu kommer vi börja kalla den här konspirationen för att döda Michael Malloy för mordkartellen.
Oj!
Mm.
Är det egendöpt av dem? Kallar de det här för mordkartellen?
Nej, det namnet kommer att ges till det här gänget senare.
Okej.
Okay. De verkar inte kunna hålla tyst om det heller riktigt. För sina andra vänner. Så nu kommer ju då taxichauffören in. Men inte bara han. Utan andra så här små kriminella stamgäster på lönnkrogen. Lyckas blanda sig in i den här komplotten.
Nämen.
Så nu tillkommer då John McNally. Edward Smith. Kallad Tennörat.
Tennörat.
Ja. Tennörat har nämligen ett konstgjort öra. Det är gjort av vax, men av någon anledning kallar de honom för Tennörat.
Okej, då var det lite coolt.
Sen kommer en till Tony.
Nej.
Tuffe Tony Bastone.
Tuffe Tony.
Tuffe Tony, vi kan kalla honom för Bastone. Och hans slaviske sidekick Joseph Maglione. Så är det alltså John McNally, Tennörat, Tuffe Tony och den slaviske sidekicken Maglione.
Mm.
Låter ju väldigt
också italiensk. Josef där, så att det här är ju verkligen...
Ja, jag tänkte därför kalla honom Maglione.
Maglione.
Så två Tony och två Josef.
Mm.
Nu är det alltså 9 personer inblandade i komplotterna. Minst.
Ja, det är jättemånga namn här för mig.
Mm. Men, du behöver inte komma ihåg alla.
Nej, Maglionen kommer jag kalla för makaronen om det kniper. För att, nej, men jag kan inte komma ihåg sådana namn. Det är omöjligt för mig. Det är någonting med min hjärna som gör med namn och sådär. Men du kommer inte ens ihåg mitt namn efter 7 års äktenskap, eller vad säga. Men 7 års poddskap.
Jeanette Malloy.
Jeanette Malloy.
En natt i december 1932, det gick ju 5 månader, så samlas hela mordkartellen, alla 9, på Lönnkrogen för att diskutera hur de då faktiskt ska ta livet av Michael Malloy. Försäkringarna är klara, underskrifterna finns där, och nu är det bara själva avlivandet av Michael som är mötessamtalsämnet.
Och av principiella skäl så har de verkligen tryckt ihop sig där bakom skynket. Det är ju den viktiga platsen för att diskutera sånt här. I mordkartellen.
Det är oklart hur Michael Malloy lyckas fortsätta vara en stamkund på Marinos under de här 5 månaderna.
Nej, men här de sitter alltså där, 9 pers och diskuterar hans död och han sitter där och super.
Ja, just den kvällen är inte... Nej. Då är det bara de där. Mm. Man kan ju tänka sig att Tony fortsatt genom sprit för att kunna realisera den här planen. Men Michael känner att han blir sämre och sämre behandlad på Marinos. Och han har faktiskt varit iväg till någon annan lönnkrog också och fått komma in någon gång. Så att ibland har han varit borta från Marinos. Men nu är det priskrig mellan lönnkrogarna. Så priserna sänks, Tony ännu mindre pengar än man hade förut. Men nu måste de ju behandla honom bättre för att kunna realisera planen. Och de kommer fram till det bästa sättet att döda Michael Malloy är att helt enkelt ge honom så mycket sprit att han själv dör. Och de kommer fram på mötet till att enda anledningen att Michael Malloy fortfarande är i liv är att han är så fattig. Så han inte har haft råd att supa sig till döds. Så en dag när Michael sitter där vid bordet och funderar på om han vågar ta sig en till whisky eller om han kommer att få stryk, så går Tony fram till honom och berättar att nu är det mycket konkurrens mellan lönnkrogarna och Michael är en viktig kund. Så därför ska nu Michael få obegränsad kredit på lönnkrogen. Och får dricka hur mycket han vill. Och dessutom kommer priserna att sänkas. Så han får ju en nota då. Men det är inte jätteviktigt att betala den. Och här är lite smuggelsprit. Ska du inte ha lite? Här är en whisky. Ja, här är en whisky till. Och plötsligt börjar Michael Malloy behandlas som en hedersgäst på Marinos. Han får service mycket snabbare än tidigare. Och så fort han har tömt sitt glas så är Tony eller Josef där och fyller på glaset med mera smuggelwhisky. Det finns ett vittne, som jag inte ska berätta vem det är, som senare berättar, citat, Michaels törst var kolossal, men hans köpförmåga var begränsad. Han hade druckit mycket hela sitt liv, men nu bara drack han konstant hela tiden, glas efter glas. Slut citat. Michael dricker abnorma mängder sprit. Han dricker så mycket sprit att Tony blir trött i armen av att behöva hälla upp sprit till honom hela tiden. Då tar Josef över, men även han blir trött i armen av att Michael Malloy får i sig så jättemycket sprit. Medlemmarna i mordkartellen observerar Michael Malloy när han dricker den här enorma mängden sprit. Hans andning förblir stabil. Hans hud är, du vet, så här röd och... Som tecken på alkoholism är väldigt strömt, men den förblir oförändrad.
Ja.
Hela dagen går. Och på kvällen torkar sig Michael Malloy i munnen med sin schabbiga ärm. Han tackar så jättemycket för all gästfrihet han har fått den här dagen. Och så säger han att han kommer snart att komma tillbaka, för han uppskattar den bra servicen här det har plötsligt blivit på Marinos. Och sen går han ut genom dörren. På väg till sitt sjaskiga lilla rum. Här finns en artikel i The Journal om den här kvällen när Michael Malloy fick dricka hur mycket han ville. Den säger, citat, Tänkte Michael Malloy någonsin på att han hade gått från att vara ett luspankt fyllo som aldrig lyckats betala av sin nota till att bli en hedersgäst, generöst försedd med en ström av gratis drinkar? Hur gick snacket den kvällen? Vilka skämt berättade gänget när de dunkade Michael i ryggen och hällde upp nya drinkar åt honom? Avskärmad från den kalla verkligheten, från hemlösheten och fattigdomen på andra sidan dörren, måste Michael Malloy ha tänkt att det var ett mirakel som hade hänt. Slutcitat.
Det känns som att man borde tycka att det här var lite misstänkt. Men tänker
Michael
man på det
anar inte oråd.
Nej, jag tror inte det.
Mordkartellen.
Ja.
Tänker att det här, nu går den förmodligen bara hem och dör. Så de skålar med varandra och sen sitter de och väntar spänt nästa dag. Men på förmiddagen så kommer Michael Malloy tillbaka till baren och säger: god morgon, kan jag få en sup? Och det får han. Och de fortsätter på samma plan. Michael Malloy dricker oavbrutet hela andra dagen. På kvällen tackar han så mycket för den nya gästfriheten och går hem och sover. Och då tänker mordkartellen, nu måste han ju dö av all sprit. Så där mycket sprit kan inte en människa dricka. Men på den tredje dagen kommer Michael Malloy tillbaka på morgonen och börjar dricka oavbrutet igen. Den enda gången Michael Malloy inte dricker är när han blir hungrig. Men då levererar mordkartellen en sardinsmörgås.
Oj.
För det tycker han väldigt mycket om. Och det är väl ungefär det enda som går att äta i den där lönnkrogen.
Uh-huh.
Så han äter sina smörgåsar. Och sen dricker han jättemycket sprit. Och sen går han hem. Och nu har mordkartellen tappat hoppet. Han verkar kunna dricka hur mycket som helst utan att ta skada.
Ja, han känns ju väldigt resistent.
Väldigt resistent verkar han onekligen.
Ja.
Så det blir ett krismöte. De hoppades att Michael skulle sätta sin egen spy i halsen eller ramla och slå i huvudet och dö, eller dö av själva spriten. Men det verkar han inte göra, och de är rätt övertygade om att nästa dag kommer han att komma tillbaka igen. Men kanske har de fortfarande lite hopp kvar att han ska dö av spriten. På den fjärde dagen kliver Michael Malloy in på Marinus igen och utbrister högljutt: oj, vad jag är törstig! Och sen börjar han dricka sprit igen. Enligt Irving Wallis bok så pågick det här en vecka. Alltså obegränsad sprit, varje dag, varje vaken minut. Michael drack som en fisk hela dagen, sen gick han hem, sov och kom tillbaka nästa morgon.
De inser ju snart att de har gått plus minus noll på den där försäkringen av spritkostnader.
Ja, och dessutom börjar spriten ta slut på lönnkrogen.
Uff.
Michael Malloy har druckit lönnkrogen torr, eller i alla fall nära att göra det. Och det är inte så lätt att få tag på ny smuggelsprit. Så han har inte råd att ge bort den till Michael Malloy.
Tack så hälla i något.
Det behövs en ny plan. Plan nummer 2 för att döda Michael Malloy. Tuffe Tony.
Just det.
Den andra Tony.
Bartongen, eller?
Ja.
Ja, något sånt var det. Tuffe Tony.
Vi kallar honom Tuffe Tony.
Ja.
Han blir otålig och han tycker, varför skaffar vi inte bara en pistol, skjuter Michael Malloy i huvudet och sen slänger vi den i floden. Men livförsäkringen betalar inte ut några pengar om man blir mördad. Det skulle leda till utredningar. Och så skulle det verka ganska misstänkt. Och så skulle kanske någon kolla på livförsäkringen också. Varför är det här så konstigt? Det måste vara en olycka, för då får vi dubbelt så mycket pengar.
Men det är ju också en tid där kriminaltekniska är väldigt undermålig.
Ja.
Det borde ju vara enkelt egentligen på den här tiden att göra en olycka.
Kriminaltekniken är dålig, men de förstår fortfarande om folk skjuter i huvudet. Så är det
ja, det. Det var jag med på.
Det var den enda lösningen Tuffe Tony kunde komma på.
Ja, det. Tack Tuffe Tony för ditt bidrag.
Det behövdes alltså en ny lösning. Och den lösningen skulle inleda det som Bronx distriktsåklagare senare skulle säga var, citat, den mest groteska kedjan händelser i New Yorks brottshistoria. Slutcitat.
Oj, oj, oj.
Det blir bartendern Joseph Murphy som kommer på lösning nummer 2 för att döda Michael Malloy. Michael drack ju mest whisky, men han kunde även dricka gin, eller han drack ju det som ställdes framför honom. Nu har de börjat ge honom gin också då, eftersom whiskyn börjar ta slut. Men hur skulle det bli om man bytte ut spriten mot träsprit istället? Den vanliga spriten vi dricker är ju etanol. Men träsprit är metanol. Framställs ur trä eller på kemisk väg. Metanol i sig är inte giftigt, men drick det verkligen inte. För när det bryts ner i levern så bildas formaldehyd och senare myrsyra. De ämnena leder i sin tur till farligt lågt pH-värde i blodet. Och då får man synrubbningar, hjärnskador och i tillräckligt stor mängd så dör man.
Sker detta under en begränsad tid eller är det över tid som metanoldrickande är farligt?
Ja, det är farligt både
kortsiktigt och långsiktigt.
Kortsiktigt och långsiktigt.
Ja.
Hela den här processen kan innebära att någon som har druckit träsprit kan vara utan några som helst symptom uppemot 24 timmar för att först därefter insjukna. Och de första symptomen brukar vara huvudvärk, yrsel, allmän svaghet, buksmärtor och synförsämring.
Mm.
Det vill säga man kan missta det för en rejäl fylla.
Mm.
Men vid det här laget är man då i rejäl fara. Och jag tänker ju direkt på de här bröllopen i Indien där folk har råkat få i sig enorma mängder träsprit. Det har hänt flera sådana och dött så här, alltså 10, 20, 100 människor.
Varför är det just på bröllop?
Alltså det är ganska liknande process att ta fram metanol som etanol.
Mm.
Så gör man fel så kan man få en giftig sprit.
Men är det det som är med hembränt också? Att det kan bli farligt på grund av att... alltså varför man aldrig ska dricka hembränt på en hemmafest är för att det kan vara så oerhört starkt. Eller är det...
Nej, jag tror det snarare är för att det är starkt.
Okay.
Jag tror, jag hoppas att hembränt är safe.
Ja.
Bara några centiliter träsprit kan orsaka blindhet eller döden. Men det är olika.
Jag ska kolla i din dusch ändå vad du är.
Ett annat sätt att mäta farligheten med metanol på är att säga att drycker som innehåller bara 4% träsprit kan orsaka allvarliga synskador. Ja, här kom det du frågade.
Uh-huh.
För vi pratade tidigare om hembränning och lönnkrogar.
Mm.
För det är ju smuggelsprit men också hembrändsprit. Och det är en myt att misslyckad hembränning kan resultera i metanol.
Oh, då fick vi reda på det.
Men det var inte ovanligt under förbudstiden att man blandade ut hembränt med träsprit. För det var mycket billigare.
Ah.
Under 1929 dog fler än 50 000 personer av oren alkohol i USA.
Oj, oj.
I New York var det i genomsnitt 780 personer som dog av metanol per år från 1928 till 1932. Och det var många fler som hade förlorat synen. Så att ett dödsfall orsakat av metanol skulle ingen tycka var konstigt.
Och då tog det ändå så lång tid för dem att inse detta.
Ja, det var ju förmodligen för att de inte visste att folk hade blandat träsprit i det hembrända.
Ja.
Det är inte särskilt lätt att upptäcka.
Nej.
Det verkar ju vara helt vanlig sprit. Men mordkartellen tänker inte spetsa Michael Malloys drinkar med träsprit. De tänker genom ren träsprit. I flera av källorna beskrivs det här som spolarvätska med frysskydd för bilradiatorer.
Mm.
Men det är alltså ren träsprit. 100% metanol ska Michael Malloy nu få dricka. Här ska Tony ha sagt att det är en lysande plan. Och sen citat, ge Michael Malloy all dryck han vill ha så att han kan dricka sig själv till döds. Slutcitat. Då ska Daniel ha blivit entusiastisk för första gången. Han var ju lite tveksam förut, fruktförsäljaren. Han kom ju påstå att han blev intvingad i det här. Men här ska han ha sagt att ja, mata Michael Malloy med träspritcocktails och se vad som händer.
Ja, det var den tveksamheten det.
Så Josef går iväg och köper några flaskor träsprit och bär tillbaka den till lönnkrogen i en brun papperspåse. Han serverar sen Michael Malloy billig whisky för att få honom att må bra och tycka att allting är som vanligt. Och sen serverar honom ett glas med ren träsprit. Mordkartellen är där, flera av dem, och sitter och tittar på när Michael Malloy sveper sitt glas med träsprit.
Men vad mycket.
Och alltså, ber om ett till. Så han får ett till glas. Han sveper det också. De fyller på ett tredje whiskyglas med ren träsprit. Och Michael Malloy dricker det också.
Jag kan se framför mig, han sitter där vid ett runt bord. En till. Och så står de alla där, alla 9 pers liksom, bara runt bordet och tittar på han med en sån här intensiv blick. Och följer glaset från bordet till hans mun. Och han misstänker ingenting.
Och det är exakt så här man dör av träsprit. Det är när man dricker det som att det var etanol. För lukten och smaken är snarlik vanlig sprit. Och det krävs bara några centiliter för att det ska vara dödligt om det dricks rent. Om det dricks tillsammans med etanol så reduceras förgiftningsförloppet något.
Och det är därför man kan blanda ut dem med det.
Ja. Och i det här skedet då, om man dricker så här mycket som Michael Malloy har druckit nu, då dör man. Men om man hade druckit ett glas, då får man permanenta hjärnskador, speciellt på syncentrum. Och ungefär en tredjedel av de som hade druckit ett av de här glasen skulle ha dött. En tredjedel hade fått bestående hjärnskador med blindhet. Men en tredjedel skulle ha klarats utan några större men. Men Michael Malloy har alltså druckit betydligt mer än så.
Men så får man ju tänka på att han har väldigt mycket sprit i kroppen också. Mycket alkohol.
Det har han.
Eller mycket etanol egentligen i kroppen. Som skulle kunna reducera.
Tidningen The New York Evening Post har skrivit följande citat. Michael Malloy visste inte att det han drack var träsprit. Och det han inte visste om tog han, visade sig, inte skada av. Han drack all träsprit han fick och han kom tillbaka för att få mer, slutcitat.
Han kom tillbaka nästa dag?
Ja, Michael Malloy visar inga som helst symptom på att ha tagit skada av den här träspriten. Och han hade druckit till och med träsprit för döden elefant. Det här förvånar ju mordkartellen väldigt mycket.
Ja.
Jag önskar nästan att de skulle bara, nej, är det verkligen träsprit? Så hade de druckit den och dött.
Ja.
Men det gör de inte. Det är väldigt oklart vad som hände här. Men det kan kanske vara så att det var all sprit som Michael hade druckit som räddade honom.
Ja.
För paradoxalt nog kan vanlig sprit vara ett motgift mot träsprit. Prova inte där hemma. Det finns ett enzym som bildar giftiga restprodukter, alkoholdehydrogenas. Och den bryter ner både metanol och vanlig sprit. Den har begränsad kapacitet och den bryter hellre ner etanol än metanol. Så att har man båda i kroppen så kan man klara sig.
Då kan man ju säga att de själva satte sig i den här situationen, för de matade ju honom med så mycket etanol innan och sen så ger de honom metanol.
Och det är absolut inte säkert att det var det som hände.
Nej.
För det är ju ingen som har kunnat undersöka vad som händer.
Nej, men om det var så. Men vad finns det för andra skäl för att man ska kunna klara en sån? Så skulle
Nej, det borde man inte kunna göra.
Nej.
Dessutom har standardbehandlingen för metanolförgiftning på den här tiden var att ge vanlig sprit intravenöst som motsvarar som en spruta.
Oj!
För så länge nedbrytning av etanol pågår i kroppen så bildas inte de här farliga restprodukterna av metanolen. Och det talar ju för att det var den vanliga spriten som räddade Michael Malloy här.
Men det måste ju vara, jag tänker på de här bröllopen.
Ja.
Det måste ju funnits mycket vanlig sprit där också. Så att då kan man bara tänka hur ofta det finns metanol på sådana där bröllop.
Vi kanske måste göra ett avsnitt om så här bröllop där alla dör på grund av träsprit.
Ja.
Säg till om ni vill höra det, kära lyssnare. Nästa dag kommer Michael Malloy tillbaka. Mordkartellen vet att träsprit är jättefarligt. De fortsätter ge honom träsprit. Och de känner förstås inte till det här om att etanol motverkar. Så jag antar att han också får i sig vanlig sprit. Men det går flera dagar. Där Michael Malloy dricker träsprit hela dagarna. Och han verkar helt opåverkad. Förutom en kväll då. När han utan förvarning sjunker ihop på golvet. Mordkartellen blir genast intresserade. Och stirrar på den stökiga högen som ligger där på golvet. Frank knäböjer Michaels kropp. Och känner efter på halsen efter pulsen. Han sänker också örat mot Michaels mun och försöker höra om han andas. Och det gör han. Michael andas långsamt och ansträngt. Mordkartellen bestämmer sig för att vänta. Och de sitter där och tittar på Michaels bröstkorg när den höjer sig och sänker sig. När som helst nu kommer Michael Malloy att dö. Till slut kommer ett långt hackigt andetag. Mordkartellen tänker direkt att det här är dödsrosslingen. Det är det sista andetaget. Men då börjar Michael Malloy. Han har somnat.
Han har somnat. Han har somnat.
Han ligger där och sover i godan ro på golvet.
Och det där var det som fick honom att somna.
Ja.
För jag undrade innan när han höll på att dricka så mycket, alltså vanlig sprit, varför han aldrig däckade. Men alltså, det som har ihjäl en elefant, det får Michael Monroe, eller vad heter han?
Michael Malloy.
Det får Michael Myroe.
Malloy.
Det får Michael Malloy. Att somna. Vad är det här för människa?
Mordkartellen bara sitter och tittar på honom och ligger och sover. Och efter några timmar vaknar han. Han gnuggar sig ögonen, tittar på bartendern och säger: kompis, ge mig det vanliga. Och så får han ett till glas träsprit som han häller i sig. Här ska mördarpodden påpeka att vi tror ju på varannan vatten om vi ska dricka så mycket. Uppenbarligen är Michael Malloy helt immun mot träsprit. Nu är träspriten slut och Michael Malloy lever.
Och det här brukar inte hända på mördarpodden ölen.
Nej.
Det är ingen träsprit där. Bara träöl.
Det hoppas jag verkligen inte. Det är dags för ett nytt möte för mordkartellen. Nu måste de fundera ut plan nummer 3 för att döda Michael Malloy.
För träsprit funkar inte.
Nej.
Nej.
Plan nummer 3 blir: Michael verkar dricka allting de ger honom, om det ens påminner om sprit. Så nu är det dags att ge honom terpentin.
Mm-hmm.
Terpentin är alltså ett destillat från framförallt olika arter av barrträ, särskilt olika arter av tall. Det är alltså lättflyktig eterisk olja och det varierar kvaliteten beroende på råvaror och tillverkningssätt. Men det här är alltså någonting man använder för att späda ut färg. Det här är ännu farligare än träsprit. Vid förtäring får man illamående och kräkningar. Om man får ner terpentin i luftvägarna så är det dödligt. Andningen kommer förstås att påverkas jättemycket. Och sen får man någonting som kallas för kemisk lunginflammation av det här farliga ämnet.
Då är man körd.
Ja. Så nu börjar de servera Michael terpentin i viskeglaset. Michael dricker sitt terpentin och ber om mer. Det blir en hel dag av terpentindrickande. Till Michael Malloy verkar må jättebra. Den här gången dricker han tills han blir medelslös. Och efter ett tag vaknar han och fortsätter dricka terpentin. Dags för ett nytt möte för mordkartellen.
Nej men asså, tjo! Herregud!
Det är dags för mordkartellen att komma fram till plan nummer 4 för att döda Michael Malloy.
Han, den här mannen är odödlig.
Planen är ju nu att få honom att dricka någonting i alla fall. För det gör han ju. Han verkar inte ha något omdöme överhuvudtaget. Att han trodde att terpentin var sprit.
Ja.
Så nu bestämmer de sig för att de ska få honom att dricka hästliniment. Förlåt att jag börjar skratta. Jag vet inte hur de kommer på det. Liniment ska man definitivt inte dricka. Liniment kan vara giftigt. Men det är alltså sådana här salvor som man ser in i huden för att lindra muskelverk. Och givetvis är ett liniment för hästar mycket starkare än ett liniment för människor.
Ja.
För hästar är större. Så, Michael Malloy får ett glas med hästliniment. Och han dricker upp det. Han får till glas, dricker upp det. Han dricker tills han blir medelslös igen. Och efter ett tag vaknar han. Och vill ha mer av den här nya roliga drinken. Men då är hästliniment... Men då har hästlinementet tagit slut. Mordkartellen måste ha ett nytt möte. Nu är det dags för plan nummer 5 för att döda Michael Malloy.
Nu får de väl köra med arsenik. Nu finns det ingen återvändo.
Har du smygläst mitt manus?
Oj. Nej.
På 30-talet i New York så finns det förstås ett groteskt råttproblem.
Ja.
Det här är ett paradis för råttor. Och för att bekämpa råttor så använder man ju då med fördel råttgift. Och råttgift under 20-talet var cyanid. Men det har börjat övergå till att vara just arsenik. Det är svårt att hälla råttgift i whisky. Men Det är väldigt svårt att se råttgift om du är utblandat i hästliniment.
Nej, men...
Så att det finns olika versioner av plan nummer 5. Det är antingen råttgift i spriten eller råttgift i hästliniment. För det verkar Michael Monroe gilla att dricka.
Det här är alltså dödens cocktail.
Ja, nu i hur många fall har jag gjort där arsenik har varit mordvapnet?
Ja.
Det är jättemånga.
Ja.
Och dödsdrinken ställs fram till Michael Monroe.
Jag kan se hur den ryker så här. Du vet, den är grön och det ryker och det bubblar ifrån den.
Och det spelas en Mordor-musik, ja, i bakgrunden.
Och alla står där med sina ögon och stirrar på Michael Mulroy.
Malloy. Michael tar glaset då, som förmodligen innehåller hästliniment och råttgift. Och han noterar då att de lyckades fixa mer den här roliga nya drinken. Så han sveper glaset och ber om ett till. Han får ett till glas. Han sveper också. Han ber om ett till glas. Sveper det med. Efter ett okänt antal glas blir Michael Malloy medelslös på golvet i lönnkrogen. Nu vet ju mordkartellen, han har konsumerat tillräckligt mycket råttgift för att döda ett helt kvarters råttor. Eller en hel stadsdels råttor. Nu borde han ju vara död. Efter ett tag vaknar Michael Malloy och ber om mera drinkar.
Åh, det är då... nu som de borde... gitta därifrån. Det är nu som de borde förstå att den här människan är inte mänsklig.
Det är nu de borde ge upp. Och det finns ingen förklaring till att det här inte lyckades. Det måste finnas någonting här som vi inte vet. Antingen var det någon som lurade dem och gav dem falskt råttgift. Ja. Eller så, vad tror du?
Nej men alltså, det blir ju, det är ju en rimlig tanke. Men det skulle kanske vara om det är en enda leverantör som är lite busig och ja, vi vill handla in metanol. Ja, visst här. Och så får de etanol. Och vi vill handla in hästliniment. Ja, och så får de någon sån här salva. Men alla tre gånger. Det känns lite konstigt faktiskt.
Jag har också funderat på om det finns någon i mordkartellen som skyddar Michael Monroe.
Daniel, kanske.
Kanske. Det är ju 9 personer inblandade.
Det är en bra teori.
Men mordkartellens uppfattning är ju nu att Michael Malloy kan dricka vad som helst.
Ja.
Och överleva.
För det kan ju inte finnas någon rimlig chans att han har fått is i det här.
Nej, det verkar osannolikt. Arsenik dödar människor.
Ja.
Men nu har det här kostat alldeles mycket pengar. Planen för att mörda Michael Malloy har alltså gått långt över budget. Det är öppenbar, man har behövt köpa träsprit, terpentin, råttgift och hästliniment. Och sen är det där jobbiga försäkringsbolaget som kräver månatliga försäkringspremier. Så försäkringen ligger och kostar pengar fram till det ögonblicket att Michael Malloy dör. Tony beklagar sig inför resten av mordkartellen att han snart kommer gå i konkurs och måste lägga ner sin lönnkrog. Men då föreslår tuffe Tony att de ska skjuta Michael Malloy i huvudet med en pistol. Den planen hade förut, men den blir återigen förkastad. För Frank har en idé.
Ja, vad tänker Frank nu då?
Frank har nämligen sett en man dö efter att ha ätit ostron marinerad i whisky.
Va?
Ja.
Men, va?
Så att han får någon slags plan att då ostron i sprit är extra farligt. Och varför inte då marinera ostronen i träsprit? Så att det blir dubbelt dödligt. Så ostronen ska marinera i träsprit. De ska ligga och dra sig några dagar. Och sen ska vi ge dem till Michael. För Michael älskar skaldjur. Han har aldrig råd att äta skaldjur. Men han tycker det är jättegott. Så om de gav honom några ostron, då skulle han smaska i sig dem.
Har vi någon logisk förklaring på varför ostron som är marinerade med sprit? Träsprit förstår jag, men vanlig sprit. Varför det är farligt?
Daniel har en teori om det.
Mm-hmm.
Han bekräftar nämligen att det här är bra. Han säger att alkohol som man dricker under en måltid med ostron kommer säkerligen att orsaka akuta matsmältningsbesvär. Att det här är för svårt för matsmältning, men de sitter alltså och killgissar läkargrejer där.
Ja, jag tänker väl att alkohol, alltså de som äter ostron, då har jag ätit ostron.
Ja.
Hade du inte alkohol till då?
Jo, men de var inte marinerade i...
Sprit, nej.
Nej.
Kanske förklaringen då?
Jag var på en julgrej med jobbet när jag jobbade som programmerare.
Uh-huh.
Och då skulle vi gå ut på en fin krog och äta ostron. Vi hade aldrig ätit ostron. Jag tyckte att gud, de ser lite äckliga ut. Ja. Hur ska man göra? Och så sa min chef så här, Dan, så här, att äta ett ostron är som att kyssa en vacker kvinna. Ja, det låter ju trevligt. Men sen när jag hade gjort det så kunde jag konstatera att det stämde. Men det var inte på munnen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var andra läppar.
Jag kan också berätta en historia från ICA i Sundbyberg. Det går bra för Sundbyberg. Det har, är det en stadsdel i Stockholm som utvecklats, eller en kommun som utvecklats väldigt bra de senaste 20-30 år sedan.
Mm.
Så bra att ICA i Sundbyberg bestämde sig för att det var ett naturligt inslag att gå att handla, att det fanns en ostronbar inne på ICA. Den är borta nu. Mm. Men under några år fanns det en ostronbar inne på ICA Sundbyberg. Där man fick 2 ostron och glas champagne för 90 kronor. Och den var jättefin. De utbildade all personal i att servera ostron rätt. Så man kunde bara ställa ifrån sig korgen och sätta sig där och ta 2 ostron och lite champagne. Det var jättefint.
Som inslag i veckans storhandling.
Mm. Det var ju en liten, alltså ICA i centrum, så det var nog ingen så storhandlare. Men det var fint. Det bars inte av någon anledning att gå till den.
Nej.
Och det här är planen de realiserar. De skapar sina dödsostron. Nu alltså på plan nummer 6. Michael blir jätteglad när han får ostron. Och han äter dem hungrigt. Han har ju bara fått sardinsmörgåsar i flera veckor nu. Han njuter verkligen av ostron. Och han får ju då ett glas med träsprit. Och sköljer ner det här med också. Så det är ostron marinerade i träsprit och han dricker träsprit till. Det är oklart om mordkartellen tror att träspriten ska döda Michael eller om de bara ger honom träsprit för att det är mycket billigare än smuggelrisken. Tony, Frank och resten spelar kort och väntar tills Michael ätit upp alla ostronen. Michael slickar sina fingrar rena och sen rapar han ljudligt. Efter ett tag verkar han väldigt berusad och raglar ut genom dörren. Mer berusad än vad han brukar vara.
Han kanske var ostronallergiker.
Mordkartellen är där nästa dag. Och nu är flera av dem hoppfulla. Det här var ovanligt att han såg så full ut och raglade ut. Det här kanske fungerade. Hela förmiddagen går. Ingen Michael Malloy. Först långt in på eftermiddagen stiger Michael Malloy in genom dörren. Och frågar om han möjligtvis kan få några fler av de här goda ostronen. Så plan nummer 6 har misslyckats. Mordkartellen måste nu komma fram till plan nummer 7 för att döda Michael Malloy.
Det här känns som att Michael Malloy och Daniel har en liksom prankpakt ihop. Och att det är de som egentligen försöker få Tony att gå i konkurs. Men på ett väldigt invecklat sätt.
Det skulle ju faktiskt förklara allting.
Ja.
Nu har det gått prestige här. Den ursprungliga planen för att pengarna är bra så där, men nu vill verkligen mordkartellen döda Michael Malloy.
Ja, men de har ju inget val längre. Det har ju kostat för mycket. De kommer ju aldrig få tillbaka de här pengarna om inte Michael Malloy dör på rätt sätt.
Precis. Och den första som får en idé är bartendern Josef. Han hade ju varit kemist förut.
Mm.
Så han tänker ut en ny förgiftning.
Ja, men precis. Han har ju varit kemist förut och det är ju därför kanske som de här planerna då ändå har kommit på bordet, ja. Tänker jag. Så han har lite baskunskap och det är ju ingen fel baskunskap heller som man har.
Och när man hör den här planen förstår man varför han inte är kemist längre.
Aha, okej.
Okay. För du kommer ihåg att vad de gav Michael äta för det mesta var sardinsmörgåsar.
Ja.
Så Josef låter en burk sardiner ruttna i flera dagar, marinerar dem i träsprit och för säkerhets skull då, för att verkligen döda Michael Malloy, så blandar han i lite hemliga ingredienser i sardinerna. Han blandar i glassplitter, småspik och till och med själva konservburken som sardinerna låg i. i små, små bitar. Allt är hackat till jättesmå bitar. Allt blandas upp med sardinerna. Och till slut är det en äcklig gegga där man inte ser glasplittret och spikarna. Och bitarna av konservburken. Allt det här läggs mellan två bitar bröd. Och sen får Michael en dödssmörgås. Och det är alltså plan nummer 7. Michael börjar äta sin smörgås. Mordkartellen kan inte se några tecken på att han tycker att den smakar annorlunda än vad den brukar göra. Vilken sekund som helst nu, tror mordkartellen, kommer metallen att börja skära igenom Michaels organ och döda honom. De tittar på när Michael äter upp hela smörgåsen. Och sen ber han om en smörgås till. Han säger också att han vill ha mer av den där delikata spriten de har börjat ge honom hela tiden. Och sköljer ner smörgås med. Och han pekar på flaskan som de då har hällt i träspriten i. Det är ju en spritflaska då, men det är träsprit i den. Han har börjat gilla träspriten mer än smuggelvisky. Mordkartellen suckar, ger Michael några shots med träsprit. Och Michael blir bara ännu gladare. Vad bra han har det nu. Alla är vänliga mot honom. Han får god mat. Han känner att han mår jättebra. Och mordkartellen kan till och med lägga märke till att Michael har börjat gå upp i vikt. Av allting de har gett honom.
Och han fick bara lite ont när han sket. Det var liksom, that's it.
All det förtäljer inte historien.
Nej.
Så det verkar ju som att Michael Malloy vägrar att dö.
Ja.
Och nu kan jag kanske avslöja
namnet på
vad det här fallet har kallats.
Den odödliga.
Ja, det har det kallats. Mike the Durable. Alltså Mike som tål vad som helst.
Mm.
Iron Mike.
Iron Mike.
Och mannen som inte kunde dö.
Mm.
Men mordkartellen har inte gett upp än. Och i nästa avsnitt kommer vi göra nya försök. Vi har alltså avverkat 7 mordplaner.
Alltså det är... Nej, men jag bara gillar Mike mer och mer. Denna människa. Och jag gillar Daniel också som verkar rädda den här. Någonting fuffens är det ju. Alltså...
Den planen har jag faktiskt aldrig hört. Men nu när vi poddar det här så tänker jag att det måste ju vara någonting.
Ja, men någonting måste det ju vara. Men sen är ju frågan då hur... Den här Frank har ju verkligen gjort i ordning mackan. Alltså i så fall måste det ju...
Det var Josef som gjorde ordning mackan.
Ja, Josef gjorde ordning mackan. Det måste ju vara verkligen en hjälteinsats från den här infiltratören då, som håller på och räddar Mike hela tiden.
Ja, det låter ju också jättefarligt. Det måste finnas en enklare sätt att rädda Mike. Typ berätta för honom vad som försiggår och ta honom därifrån. För förr eller senare kommer de förmodligen övergå till handgripligheter. Och kom ihåg, Tony hade ju mördat den här kvinnan tidigare.
Ja.
Och det mordet skedde förmodligen med att hon blev indränkt i vatten. Han öppnade fönstret och hon frös ihjäl.
Och varför har de inte ens tänkt på det då under deras 7 mordplaner?
Ja, vi får ju inte glömma att det här är några småkriminella drägg som förmodligen själva är ganska alkoholiserade.
Ja, och sen också att det är mitt i sommaren är det ju. Det är varmt.
Nej, nej. Mordplanerna började i december.
Jaså.
Det var sommaren, sen gick det 5 månader att teckna försäkringarna. Så vi är i december.
Okej, okay, ja, men då kanske det ändå är dags att ta fram.
Ja, det börjar bli ordentligt kallt i New York.
Ja.
Men det får vi höra mer om i nästa avsnitt.
Vi får se vad som händer.
Det får vi
göra. Nästa avsnitt finns redan nu på Patreon. Så gå in på patreon.com, sök på Mördarpodden och sponsra oss med en valfri summa per avsnitt.
Där finns också alla avsnitt sen Richard Chase del 1 utan reklam. Så slipp reklamen, bli sponsor på Patreon.
Och ha möjlighet att vara med på vår Mördarpodden-öl som vi vid det här laget har lagt upp bilder ifrån på Instagram med vår fantastiska lyssnare Pärlan Holmberg som är en fantastisk fotograf och hade med sig kameran. Så att vi var lite på röda mattan där kan man säga. Och våra lyssnare också, fantastiska bilder.
Ja, han kanske nu är vår officiella Mördarpodden-fotograf.
Ja, i detta nuläge, det vet vi inte.
Hovleverantör till Mördarpodden.
Hovleverantör, ja. Det är fantastisk Pärlan. Och otroligt rolig också.
Ja, verkligen.
Följ oss på Instagram förresten, innan
ja.
Vi lägger på.
Gör det. Lägger på.
Ja.
J.Molén.
Jep, och sök på Don Hörning.
Och Mordarpodden.
Och Mordarpodden, ja, det får vi inte glömma. Det är ju den vi är här för. Där finns lite trailers och lite annat innehåll som ni kan kika på.
Och om du inte har fått nog av min röst och True Crime så finns ju även Massmördarpodden. Den hittar du där du hittar Mördarpodden. I Massmördarpodden tar jag alltså upp massmord när 4 eller fler personer har dött vid ett tillfälle.
Mm.
på grund av brott. Och det är ganska varierat ämne. Det kan vara skolskjutningar, det kan vara terroristattacker, det kan också vara folkmord. Och jag har gjort 4 avsnitt om Stockholms blodbad. I massmördarpodden finns också det avsnitt där jag har gråtit i podden.
Alltså, vilket...
När Adam Lanza går runt i lågstadieskolan i Sandy Hook och skjuter ihjäl barnen.
Oh.
Och det är ett barn som säger till sin lärare så här: ställ dig bakom mig, jag har gått på karate.
Nej men gud, nu börjar jag gråta.
Och med det så avslutar vi dagens avsnitt. Dessa stämningsdödare.
Michael
Malloy hade överlevt hela avsnittet.
Ställ dig bakom mig, jag är odödlig.
Ja. Ja, Michael Malloy hade bara, ursäkta Adam Lanza, var i baren? Har han någon så här träsprit här? Det är gott.
Okej, vi ses i nästa avsnitt.